In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
I'm not gonna have you trust never and I say. Trust never and I say. So make that clear.
Och hjärtligt välkomna och hälsa till säsongens sista Silly-podden. Deadline Day var igår. Det hände lite grann. Inga stora raketer som var ute och flög. Men lite att prata om fanns det i alla fall. Väldigt mycket Liverpool i fokus förstås. Inte minst då det som sen blev officiellt på sent på kvällen, som såklart Liverpools ledning redan kände till tidigare. Matips skada som han drog på sig mot Tottenham håller honom borta för resten av säsongen också, vilket är en helt sinnessjuk otur för hur den här säsongen har utvecklats liksom, för mittbackarna där, vilket då gjorde att Liverpool fick med kniven mot strupen värva in två stycken nya mittbackar under det här transferfönstret sista dag. Frida och Makoto, ni var med igår såklart på sändningen. Det hände lite andra grejer. Vi ska försöka gå igenom några av de sakerna som faktiskt hände på sista dagen. Vad var era intryck den måndagskvällen i februari?
Alltså det var väl ungefär lika händelsefattigt som man kan förvänta sig att det skulle vara. Alltså vi satt och tänkte på Dele Alli, Dinjeko, Diego Costa och den typen av namn och funderade, kanske kan det hända upp. Men det pratades ju inte ens om dem i slutändan. Så det vart ju Liverpools mittbacks, alltså väntan på Liverpools mittbacks bekräftelse. Den här Joshua King-historien piggade ju ändå upp där på sluttimmarna när både Everton och Fulham fick accepterade bud. Och sen Minamino där. Lite från ingenstans för Southampton också, som kanske ändå kändes som en väldigt logisk och genomtänkt låneaffär, må så vara att den dök upp så abrupt där på slutet.
Alltså de har säkert haft den här konversationen under en period, men känt att det har funnits andra saker som skulle lösas först.
Ja, det var väl också lite Joshua King prat där.
Ja, precis.
Nej, kom till Southampton, så att...
Vi kommer till Joshua King, för det var en grej som hängde med hela vägen in i kaklet, precis som Minamino. Arsenal skickade ett par spelare på lån. Fulham värvade in Josh Maya. Och Brighton plockade in Moises Caicedo. Men vi kan väl gå igenom lite grann... lite närmare detalj i alla fall. Frida, två stycken nya mittbackar till Liverpool. Ben Davis från Preston och sen Kabak från Schalke 04. Hur går dina tankar inför situationen och står inför de här två namnen som har kommit in?
Nej, men att de lyckades med sitt uppdrag i slutändan. Att i alla fall få in någon, vilken levande kropp som helst i princip, som kan spela mittback. Ben Davis tycker jag verkar ganska spännande ändå. Verkar ha en fin vänsterfot. Det är väl så mycket man vet om honom i nuläget. Men av det man har hört, alltså folk som har bättre koll på Preston och sådär, så verkar det som att det är en ganska lugn och stabil 25-åring som ju har en del erfarenhet då, från A-lagsspel, och det är väl allt man begär. Vad gäller Kabak så känner jag mig lite mer osäker ändå. Just för att vi vet ju om att han har varit inblandad i en del spottskandaler och är lite oförutsägbar också. Han får ju 4 månader på sig här nu att visa hur bra han kan vara och hur mycket han kan utvecklas, och sen får ju Liverpool komma fram till om de ska köpa loss honom eller inte. Så att all press är ju på honom egentligen, att visa vad han går för nu. Men på det stora hela, med tanke på hur mycket det här kostade, cirka 3 miljoner pund för två spelare, visserligen då ett köp och sen ett lån på 6 månader, men ändå. Alltså det, de gick in med inställningen att de skulle lösa det här mittbacksproblemet, och det tycker jag väl att de gjorde så gott de kunde, med tanke på att det var ja, alltså bara något ynka dygn kvar på fönstret.
Alltså på pappret är ju Özan Kavak en väldigt spännande värvning egentligen. Att det är ju en mittback som det har pratats om ganska länge, både till Liverpool och även andra klubbar, sett i ålder och potential och så vidare. Sen nej, hösten i Schalke, den är ju ingenting att skriva hem om direkt. Men alltså det är ju riskfritt för Liverpool. Det är ett läge där de egentligen behöver få in vem som helst, bara det är någon där. Här får man titta på en spelare man har funderat på väldigt länge i ett halvår, och sen därefter avgöra om vi vill faktiskt värva honom eller inte. Så att det är en väldigt smart lösning i det här läget. Ben Davies, den vänsterfoten, är ju otroligt hypad nu, känns det som, eftersom att det är det enda vi vet om honom förutom att han spelar i Preston. Alltså, den där vänsterfoten kommer alla ha superkoll på när han går in där och ska starta mot Brighton i veckan, om han nu får göra det. Men också, det måste ju vara en spelare man ändå, som kanske inte vanligtvis har dykt upp på radar, men som gör det i ett sånt här akut tillfälle där man i princip inte riskerar någonting för en spelare som mycket väl kommer vara ganska nöjd med att vara fjärde alternativ. Kanske även på sikt kan vara nöjd med att vara fjärde alternativ, beroende på hur det går. Så att klokt och korrekt agerat av Liverpool ändå i den här akuta situationen de hamnar i.
Tror ni någon av dem startar redan mot Brighton i veckan?
Ja, det är väl mycket möjligt. Lutar väl mest åt Ben Davies. Men med det sagt så vet man ju aldrig riktigt hur, det brukar ju vara så här när en klubb plockar in spelare som man kanske inte har superbra koll på, så blir det inte riktigt som man tänkt. Men jag tänker tillbaka på Arsenal inför säsongen, när man satt och funderade på vilken mittback kommer få chansen, och alla trodde att William Saliba skulle gå in från start, och sen så blev det Gabriel istället och Saliba fasades ut. Så vi vet ju inte så mycket egentligen, men det är väl klart att man tror att Ben Davies borde vara mer, alltså, up for it än vad Kabak kanske är. Att det finns en större risk med att slänga in Kabak. Men vi får väl se hur Klopp tänker. Han är ju duktig på att utveckla spelare också. Det måste man ju ha med sig i åtanke.
Klopp lyfte ju Kabak som kaptensmaterial i intervjun här när man presenterar honom också. Så han verkar ju se andra former av, alltså, mentala egenskaper hos Kabak än av detaljerna som vi kanske har varit lite tveksamma till, sett till incidenterna som har varit.
Ja, det var ju tydligen den rapporten han har fått från sin vän David Wagner, som ju hade Kabak som tränade Schalke tidigare här. Och det är ju liksom den, ska man säga, egenskapen, den mentala egenskapen som Klopp värderar kanske allra högst. Det är ju bara att titta på det laget som han har satt ihop, är ju fullt utav kaptener. Om man ska säga, även spelare som man kanske inte ser som nära var kaptener i Liverpool, medan Andrew Robertson är kapten i skotska landslaget, Wijnaldum är kapten i holländska landslaget när inte Van Dijk är det, och så vidare. Mohamed Salah är kapten i egyptiska landslaget,
men inte mot Midtjylland.
Inte mot Midtjylland. han var lite sur över det. Nej, men det är ju väldigt uppenbart så att det finns en slags mental profil som Klopp gillar att arbeta med, och det är den här ledartypen, någon som vågar ta plats och vågar höras och sådär i en grupp. Och där verkar väl, ja, om man ska tro David Wagner då, Kabak stämma in på. Sen får vi se vad, som sagt, han är ju bara 20 år gammal, fyller 21 i mars. Det är väldigt ungt för en mittback på den här nivån.
Han har väldigt mycket erfarenhet för att vara 20 på den här nivån. Ja,
det får man verkligen säga. Han spelar ju redan i turkiska landslaget till exempel. Har gjort 7 landskamper där. Och har ju en, ja, vad har han? Han har väl ett par säsongers A-lagsfotboll på hög nivå under bältet.
Närmare 50 matcher i ligan för Schalke ändå, tror jag. Så att det finns ju, det är ju en stor erfarenhet för att vara en sån ung ålder, så det känns, alltså även om man har sina tvivel hur den kommer fungera, så är det svårt att inte säga annat än att det är en väldigt bra värvning på pappret i det här läget.
Det är en värvning med potential i alla fall.
Ja.
Vi tar oss vidare då till andra delen av stan, till Everton. Carlo Ancelotti har fått in lite offensiv förstärkning, norsk sådan, i Joshua King, som länge stod och valde och velade mellan Fulham och Everton, valde till slut det som vi kanske inte trodde någonstans där vid 9-10-tiden, utan vi trodde nog att han skulle välja Fulham då för att kanske få möjligheten till ett riktigt kontrakt och inte en lånedeal utan en permanent flytt, längre deal. Men han valde Everton. Eventuellt var det den här relegation-klausulen som han inte fick igenom med Fulham då. Och då kan det vara bättre att vara en free transfer till sommaren och ha möjlighet att gå någon annanstans. Så, vad får Joshua King för roll i Everton, skulle du säga, Frida?
Men från början backup, skulle jag säga. Vi får väl tillägga också att han var på väg till Southampton först också, tidigare under dagen, och sen så ska han tydligen ha begärt för mycket i lön där, och vilket då gjorde att det blev till slut Everton istället. Och alltså det beror ju lite på vad man ser honom också, vad han ska spela, för att hans, alltså, han spelar ju väldigt mycket second striker, kan ju även spela till vänster också, har han gjort lite grann. Annars är det ju center forward man också ser honom som. Så att det finns ju, han är ju ganska flexibel på det sättet att man kan använda honom på lite olika positioner. Men om vi ser till Evertons spelarna de har på sina anfallspositioner just nu, så känns det ju svårt att man ska gå in och peta många av dem. Jag tänker inte främst då på Dominic Calvert-Lewin som ju innehar den platsen längst fram, alltså så länge han är skadefri, och då att James brukar spela tia bakom honom, och med Richarlison då till vänster. Det är ju tre spelare som det är väldigt svårt att gå in och flytta på, men jag antar att, och det kan jag gilla också, uppskatta med Josh King, att han kliver väl in här och tänker att jag tar en risk. Jag vill spela fotboll under Ancelotti, så att jag går in i, eller jag väljer Everton och sen sitter och hoppas på att jag får tillräckligt mycket speltid under våren för att visa framfötterna ordentligt och sen i slutändan förtjäna ett bra och bättre kontrakt i sommar. Kan ändå uppskatta att han har så höga tankar om sig själv, för det är nog det, lite det han har. Och då ska vi ju komma ihåg att han inte har haft en sån där överdrivet bra säsong i Bournemouth. Han har väl egentligen inte haft, alltså förra säsongen i Premier League var väl inte heller någon överdriven succé. Så att lite osäkert känns det väl kring honom och hans, alltså den sportliga statusen. Så att det här kan nog gå lite åt båda håll, alltså antingen gör han inte sådär jättemycket avtryck under våren, främst då för att andra spelare håller honom utanför startelvan, eller så får han någon sorts nytändning under Ancelotti och levererar stort, och sen kommer vi prata om honom, jättemycket om honom i, framåt sommaren här, så att känns som att det kan gå åt två olika vägar, men för Evertons del så bra backup man har fått in, måste man ju säga.
Det blir mycket Premier League i det här, den här sammanfattningen, för det hände inte sådär jättemycket någon annanstans.
Man kan ju säga att den ganska talande bild är att Sebastian Allers övergång till Ajax kostar en liksom drygt 200 miljoner. Ja. Det motsvarade mer än vad alla 20 La Liga-klubbar la på övergångspengar tillsammans i det här fönstret.
Ja, det är helt otroligt faktiskt.
Det säger en del.
Ja, det är ju inte svårt att dra parallellen till hur Spanien drabbats ekonomiskt och på många, ja, hälsomässigt också såklart, utav pandemin, och hur de klubbarna mår ekonomiskt just nu. Det är tuffa tider.
Verkligen.
Helt enkelt. Och där det finns lite pengar att göra någonting, där det finns lite utrymme, det är ju faktiskt i de engelska klubbarna. För vi så ser jag, det var inte mycket som hände där heller. Framförallt inte på deadline day. Fanns i stort sett inget att prata om. Men en sak som hände var att den gode Jesse fick ny klubb.
Jesse.
Jesse.
Han hittar ju en klubb.
Säger man Jesse? Eller Jesse?
Borde det vara? Ja, Jesse. Ja, fråga mig inte om uttal, det jag är bedrövlig på. Borde kunna på spanska ganska bra.
Ja, men det lär väl vara så.
Jag börjar sitta och fundera på vart apostrofen ligger på e-et där nu, för det är ju det som avgör det mesta där. Jesse måste det
ja,
vara.
Ja, det tror jag väl också. Rodriguez. Det är ju bara portugiserna ibland där man blir förvirrad, där man ska liksom uttala j-et som är j.
Ja, precis. Sjö.
Men han är ju spanjor, så att borde vara rätt.
Jag sa tydligen och uttalade Trincao på fel sätt i alla fall när jag kommenterade Barca senast. Ah, ja. Så det blir bot och bättring till nästa gång här nu. Men Las Palmas kommer tillbaka till hemstan igen. Denna underliga spelare som aldrig blev vad man trodde utan satte på sin musikkarriär istället och gjort vissa tveksamma beslut utanför planen, för att uttrycka det väldigt
tydligt. Han är inte dumt ändå att komma från Las Palmas, alltså. Det finns sämre ställen att komma ifrån, alltså.
Ja, så är det.
Jag hade gärna återvänt hem dit.
det är ju inget man väljer direkt att komma vart man kommer från här.
Nej,
så att det är kul för att
vi har ju alltså ju afrikan.
Ja,
det är väl så att Kanarieöarna tillhör Afrika.
Ja, alltså,
man kan dra den gränsdragningen.
Ja, rent territoriummässigt så är det väl så kanske, men det, man får ju ändå säga alltså, att det är väldigt spanskt.
Ja, alltså det tillhör Spanien, landet Spanien, men kontinenten Afrika.
Ja.
Även om det är
ja, så blir det.
Ja.
Så är det.
Du ska ju räknas in som en afrikansk fotbollsspelare ändå.
De får spela afrikanska mästerskapen för Kanarieöarna.
Vad sa du?
Och spela afrikanska mästerskapen för Kanarieöarna.
Ja, exakt.
Jag känner jag känner inte riktigt att logiken är på topp idag, men ja. Okej.
Nej, det blev sent igår. Skylla på det.
Ja, men i alla fall, det intressanta där som dök upp här nu var ju faktiskt att det var ju en ung spelare som man tror väldigt mycket på, som nog sannolikt, om han fortsätter på den inslagna vägen, inte kommer gå samma mörka fotbollsöde som Jesse till mötes, är ju Pedri, som var i Las Palmas förra säsongen, gör succé i Barcelona får man säga nu, dit han har kommit inför denna säsong. Kostade ju egentligen bara 5 miljoner euro, sades det ju. Men det har ju kommit fram att nej, det var ju lite optioner och dylikt som läggs till. Så att den där värvningen kanske det är ändå ytterligare 30 miljoner euro in till den där saftiga Barcelona-skulden på sikt. Bara värt att notera att det var ännu mer pengar som Pedri kostade. Nu verkar ju han vara värd varenda krona sett i vad han gör. Men ja, jag tror inte att det är en uppgradering direkt att få in Jesse istället för Pedri. Men man hoppas ju ändå på något sätt att han ska lyfta igen. Och då är väl Las Palmas rätt miljö. Men det ja, eller finns ju mycket annat att syssla med utanför plan där också. Så vi får se hur det går för stackaren. Men det är ju noterbart, en noterbar grej som hände här i Spanien i alla fall under deadline day.
Han är ju faktiskt bara 27 år gammal.
Han är inte mer.
Nej, men det är så, han är min ålder. Alltså det känns som att han är mycket äldre. Jag vet inte.
Alltså. Men det är väl han och Delofeo som är ungefär lika gamla.
Ja, jag tror Delofeo är 92. Men inte helt snett.
Det är 94 Delofeo.
Va?
Ja, 26 fortfarande.
Ja, okej.
Okay. Där trodde man ju att han hade hunnit bli äldre. Han har ju ändå i och för sig blivit någonting. Han var ju faktiskt väldigt bra i Watford och gjort det bra i Udinese och så vidare. Köpte väl loss av Udinese, om jag inte helt
ja,
ute på cyklar.
Ja, det gjorde han.
I det här fönstret.
Ja,
det
stämmer.
Mm.
Ja. Men som sagt, det var ju i England som det hände. Och det var låneaffärer även där. Det var inte så att det kastades pengar omkring direkt under det här januarifönstret ens bland de klubbarna. Vi såg att West Bromwich har ju ändå, alltså Big Sam, han ger det ju ändå en chans nu då. Lånar in Maitland Niles till exempel. Och fick in också Okej Jukkaslu, som jag inte har koll på. Men han heter Okej
i förnamn. Vigo mittfält. Okej.
Okej.
Ja, alltså
är inte en duktig mittfältare, man vill säga, från Celta Vigo.
Låter lovande. Ja, det var det allt.
Nu tappade du Frida lite grann där. Jaha. Där är du.
Ja,
ja, hej. Ja,
hej.
Hej Frida.
Hej. Ja, jag vet inte vad.
Ja, men har vi nej, men Big Sam försöker i alla fall med ändå ett ganska aktivt januarifönster här skjuta till någon slags energi till det här laget för en push för att klara nytt kontrakt, även om det ser ganska mörkt ut för West Brom inför våren här, får man säga.
Ja, mm. Nej, men så är det ju. Ainsley Maitland-Niles, alltså jag är lite besviken ändå på att han inte valde Southampton, men eller att han inte hamnade där, för jag tror att han hade kunnat utvecklas väldigt mycket under Hasenhüttl. Men det visar ju också att Maitland-Niles troligtvis inte vill spela ytterback längre, utan att han vill ta sig in på centralt mittfält, och så som jag har förstått det så verkar det vara större chans under Big Sam att få göra det. Det skulle bli intressant att se honom där. Det har man inte gjort så mycket i Arsenal den senaste tiden. Jag är väl lite splittrad kring Maitland-Niles. Tycker han kan göra någon bra match då och då, men att han ibland hänger lite med huvudet, ibland är lite sådär slavig, och att han kanske inte riktigt har den pacen alltid heller, så att, men vi får se, han kanske får någon sorts ja, nytändning här i West Brom, om han nu får spela mycket också, för det får man väl komma ihåg att han är ju också en sån spelare där man tänker sig att han är mycket äldre än vad han är. Alltså han är ju egentligen fortfarande en talang på många sätt. Så att han behöver ju speltid, och det verkade väl så som att heta okay, du, ja, de ansåg väl att han hade förtjänat det också, att han förtjänar en andra chans på något sätt, och att den kanske inte skulle komma nu i Arsenal. Så att det är väl en bra lösning för honom att gå ut på lån, absolut.
Mm. Kom ju in en forward här också precis innan deadline, en Baye Diagne från Galatasaray. 11 mål på 18 matcher för Galatasaray den här säsongen, så det är ju en målskytt på 1,93 i längd som de får in där, och slå långt på topp. Det känns ju också helt perfekt för
jag hatar ju inte Allardyce.
Nej, det känns ju som att det kan gå hem ändå på The Hawthorns och ha fin DNA på topp där. Och sen Jukkaslu tror jag är en kanonvärvning på faktiskt, sett till vilka behov de har för det mittfältet. En tvåvägsspelare som kan göra det mesta och varit ganska länge i Celta och gjort det bra. Kan nog göra det ganska bra i Premier League också, sett till de egenskaper han har. Så att jag tycker ändå de har hanterat den här deadlinen ganska bra sett till de möjligheter och potential som klubben har att locka spelare.
Men Diagne fick väl spela också i helgen.
Han kanske redan har spelat en match till och
med. Ja, han fick spela en halvlek. Tror, efter att Robinson hade plockats av efter halvtid. Det var ju en liten svängig match. Faktiskt. Mot Fulham där. Och Fulham retar sig nog på att de inte fick med sig alla tre poängen. Lite skakigt i West Broms offensiv. Men ja, det såg väl helt okej ut ändå. Det ska ju mycket till för att de ska klara sig kvar, såklart. Alltså det är ju, det ska ju allt, alltså alla stjärnor ska ju stå rätt i princip. Men ja. Allardyce är ju inte känd för att ge upp i alla fall. Så att,
nej, han är ju oerhört bra på just det där med utbrytarkonster. Han har gjort det många gånger förut, men här är han ju väldigt beroende av att någon utav lagen ovanför strecket börjar tappa väldigt mycket poäng, eller slutar ta poäng helt i stort sett. För så många poäng kommer ändå inte West Bromwich kunna ta. Att de kan liksom hålla någon slags topp 4 fart i poängskörden och bara blåsa förbi ett Brighton som har börjat spela bra, eller ett Newcastle som också har börjat ta poäng.
De har alltid spelat bra, Brighton. De har bara inte fått några poäng med sig för det.
Nej, visst. De har spelat bra på mitten. De har inte spelat så bra i sista tredjedelen.
Och ändå är det mittfält där de plockar in på deadline day också. Även om det är där det funkar. Moises Caicedo, spännande ska det bli att se. Vad tror du, Frida, vad kommer han ha för liksom roller? Är det en spelare som går direkt in i en startelva i dagsläget?
Nej, det tror jag inte. Jag skulle bli väldigt förvånad om det var så. Utan det här är ju en säkerligen en långsiktig värvning där man tänker sig att han kan ju spela både som ren central mittfältare och defensiv mittfältare. Känns ju lite grann som samma profil som Bissouma. Så att jag tänker mig väl att om man skulle tappa Bissouma nu i sommar till exempel, släppa honom. Låta honom gå till någon av de intresserade klubbarna, det är ju rätt många. Så kan han säkert gå in som någon sorts ersättare. Jag tycker väl också att det visar också att Brighton är väldigt förnuftiga i sin rekryteringsprocess. Påminner lite också om när McAllister kom till klubben. Tog ganska lång tid för McAllister. Jag tycker egentligen att han har varit som bäst nu de senaste veckorna egentligen. Så att själva den processen tog ganska lång tid för honom att ta sig in i laget på allvar. Tror det var det också. När jag pratade med någon som har väldigt bra koll på sydamerikansk fotboll, så sa han att det största hotet är ju egentligen att Moises Caicedo, liksom många andra spelare från de delarna av världen, att det kanske är ett oerhört stort steg att flytta till England helt själv. Jag tror inte att han kommer vara helt själv, han har säkert med sig några släktingar eller sådär, men att det kan vara en oerhört stor omställning och därför måste man ju ge honom lite tid. Han är ju trots allt född 01, så att han har ju framtiden för sig. Men det är klart att det är intressant när alla höjer honom till skyarna på det här sättet och anser att han är en riktig juvel, och inte minst då att Manchester United också var sugna på honom under en längre tid. Det ska väl ha varit hans rådgivare som avskräckte dem lite grann. Intressant att veta vad som hände där egentligen. Men en bra värvning verkar det ju som. Så ska det bli oerhört spännande att se honom spela också. Så man får en liten bättre bild av hur han är som person och över på planen.
Vi var inne på Maitland Niles nyligen. Arsenal hade ju faktiskt under hela januari, man plockade in Ödegård där för en vecka sedan ungefär, men annars har det handlat om utrensning, men i alla fall bli lätta lite på den här spelartruppen.
De gör ett bra fönster, måste man konstatera.
Ja, det gör de faktiskt. De har släppt Özil, släppte de Mustafi igår, det kontraktet revs. Sokratis har de också släppt.
Kolasinac.
Mustafi som då gick tillbaka till Schalke, precis som Kolasinac gjorde då också. Och Joe Willock på lån till Newcastle. Och det är ju en spelare som jag tror att de fortfarande tror ganska mycket på, Joe Willock. Såklart, ung fortfarande, men har inte liksom... Det blir ju lite sådär att han också jämförs med andra tonåringar som har kommit fram i samma generation som har gjort det bättre den här och förra säsongen. Alltså en sån som Saka till exempel. Och Willock har liksom inte kunnat hänga med på det tåget, men potentialen finns ju där. Och, vad tror vi om hans möjligheter att göra några avtryck i Newcastle?
Det är väl lite det här också att han är trots allt 21 år gammal. Där tror man ju att han är lite yngre än vad han är.
Han är 2 år äldre än Saka till exempel.
Ja, precis. Och det är som du säger, han har inte riktigt accelererat i sin utveckling. Jag tycker väl egentligen inte jag har sett någon uppgradering hos honom ens sen Emerys dagar. Och det är en spelare som... Han kan se ganska loj ut ute på planen ibland. Det är klart att han kan blixtra till och göra några saker riktigt bra. Men när han väl har fått chansen nu på sistone så har han inte riktigt tagit dem. Tror väl dock att han kan att det är en sån typ av spelare som nog kan kliva in i Newcastle och erbjuda dem någonting som de kanske inte riktigt har haft. Just det här att han är en kreativ spelare. Så på det sättet så tror jag faktiskt att han kan bidra en del till laget. För jag vet att Steve Bruce sa ju det på sin presskonferens, att vi plockar inte in någon spelare som vi inte ser att han, den här killen liksom kan gå rakt in i startelvan och göra avtryck. Och det, ja, det säger ju en del om hur man ser på värvningen av Joe Willock. Newcastle som för övrigt liksom börjar se bättre ut. Gjorde en jättebra match mot Everton här i helgen. Och alltså när Callum Wilson är i slag, då är ju han fantastiskt bra faktiskt. Alltså då håller han riktigt hög kvalitet. Så att få in Willock där på något sätt, så tror jag nog att han kan bli ett tillskott till Newcastle. Mm.
Ja. Ja, som sagt, Steve Bruce har ju varit ifrågasatt under den här säsongen, minst sagt, för extremt tråkig fotboll och helt intetsägande fotboll under stora delar av vintern, men
är den
nej, alltså det är det väl inte i och för sig. Såg ju ändå bättre ut förra säsongen, men nu de senaste två matcherna har det ändå sett piggare ut på något sätt.
Mm.
Ja, nej, men det var väl ungefär det. John Joe Kenny till Celtic.
Får kanske också säga eller bara nämna att alltså en av rubrikerna här i tidningarna idag är ju att Daniel Levy och Pochettino återigen inte är särskilt glada i varandra. Eller i alla fall Pochettino är oerhört besviken på Levy. Och Pochettino ville ju ha in Dele Alli. Såklart till PSG, och Spurs tackade ju totalt nej till 3 anbud, tror jag det var. Alltså låneanbud. Mm. Och Dele Alli ville ju själv lämna. Mourinho ville att Dele Alli skulle lämna. Men den enda som inte ville det var Daniel Levy. Så det kommer bli oerhört intressant att se om Alli får några chanser nu under våren. Särskilt nu med tanke på att Harry Kane också är borta, så att man, det finns lite större space att ändra om i startelvan än det finns när han är frisk och hel. För att annars så känns det ju lite som slöseri om Dele Alli ska sitta på bänken ytterligare en hel vår. Vi får se hur det blir helt enkelt.
Alltså nu ser jag här, jag missade det helt igår, men har Jedlin dragit till Turkiet?
Ja, det stämmer.
Ja, det måste hända
rätt så många som drog till Turkiet igår. Det var dels han,
Gedson Fernandes också.
Ja, precis.
Ja, just det. Det är ju värt att nämna. Han har ju ändå spelat ganska mycket för Newcastle den här säsongen, Jedlin. Även om jag tycker att det är en... Vad sa du?
Ja, en del har han spelat.
En annan amerikansk högerback rörde ju på sig också, Brian Reynolds, han som kopplades till Juventus tidigare, hamnade ju i Roma till slut, och det blev ju också klart här på deadline. Värt att nämna innan vi rör oss vidare från det här fönstret är ju att Valencia faktiskt värvade också. Det glömde jag ju nämna när vi pratade Spanien. Hade inte värvat på ett år sedan, alltså senast. Det var när de presenterade Florenzi i förra januari fönstret med sån här kassade papellmask. Det var senaste gången de värvade någonting. Sen dess har de ju sålt halva laget, totalt förfallit. Men nu tar de in 3 lån här på deadline. Patrick Cutrone från Wolves, Ferro, portugisisk mittback från Benfica, och sen Christian Oliva, uruguayansk mittfältare från Cagliari. I det här läget så är det, man behöver inte ens analysera om det här spelaren är rätt för Valencia eller hur så vidare. Det här är A-lags fotbollsspelare som kommer till Valencia. Bara det är en förbättring sett till vad de har för trupp just nu, så att ändå kanske skönt för alla Valencia-fans som suttit och gråtit i ganska länge nu över vad som händer i den klubben, att de ändå får in 3 spelare, måste vara på kort sikt här.
Mm. Gazzaniga drog till Spanien också på lån, Tottenhams.
Att det är Elche. Tror det kan bli bra.
Tredje keeper får man väl ändå säga att han har varit, så visst har Joe Hart gått före.
Ja, absolut. Det har varit alltså givet ända sedan Joe Hart kom in att Gazzaniga petades ner i hierarkin, så att det här var bara en tidsfråga att han skulle lämna.
Mm.
Tråkigt för han, tycker jag. Jag tycker ändå att det har varit en bra andra målvakt. Jag tycker han har goda egenskaper, och hoppas att det liksom lyfter för han i
Jag kan ju säga att jag håller Gazzaniga högre än Joe Hart i det här läget.
Men de ser... Joe Hart gjort det, alltså han har gjort det bra nu. Han har ju fått spela en hel del i kupporna och sådär. Visst, han hade någon konstig avvägning mot Marine där när han höll på att släppa ett skott som höll på att gå i mål. Men i övrigt så har väl han sett stabil ut. Det har inte varit så mycket att, så mycket att klaga på egentligen.
Glenn Murray tog förväl också utav Brighton.
Mm, igår. Det gjorde han. Går till Nottingham Forest. Det känns som att det passar honom väldigt bra. Han fick ju... blev inte helt lyckat för honom i Watford, lånades han ju till. Så att det var ju bara en tidsfråga innan han hittade en annan klubb.
Mm. Atalanta hittade en Papagomes ersättare. Kanske inte någon som bara går och tar hans plats direkt. Men Viktor Kovalenko från Shakhtar Donetsk får han väldigt billigt med tanke på att kontraktet var utgående. Men det är lite på tiden att han hittar till Europa också. Så det ska bli spännande att se. Han är ju bara 24 år gammal, men har ju spelat hur många säsonger som helst borta i Shakhtar. Ukrainsk landslagsman dessutom. Får se vad han kan göra i Atalanta-tröjan. De brukar ju värva ganska smart, så att man litar ju lite på att de vet vad de gör när de plockar in spelare. Mm.
Ja, hörde ni, ska vi stänga det här transferfönstret nu då? Nästa gång vi sätter oss vid en deadline day-sändning så är det faktiskt 10-årsjubileum. Tänk vad tiden går. Helt otroligt. Men Sillypodden är tillbaks igen. Vi skulle göra någon special, eller hur Makoto?
Men det blir väl kanske lite slutelva, va?
Det blir till slutelva, ja. Även om den är lite sillrelaterad. Med tanke på det valet i Barcelona.
Det kommer ju finnas anledning att prata ganska mycket silly även under våren.
Ja.
Med tanke på att det är ju ett sånt intressant läge inför den här sommaren med de här kontrakten som går ut. Leo Messi, Sergio Ramos, David Alaba, Sergio Aguero, Di Maria, Depay. Det finns otroligt mycket spännande spelare vars kontrakt är på väg att gå ut som inte har gjort klart med nya klubbar än. Och dessutom alla dessa tyska talanger som ska någonstans med de här utköpsklausulerna. Dayot Upamecano, Erling Braut Haaland och så vidare. Även om coronapandemin har satt såna enorma spår på fotbollsklubbarnas ekonomi och det är många klubbar som lider på alla sätt och vis, så finns ju alla ingredienser rent spelarmässigt och kontraktsmässigt för en otroligt stökig och intressant sommar i alla fall.
Mm. Ja, nej, men det kommer bli en del silly i slutelvan under våren här, så håll utkik där. Ja, nu ska vi bara pausa här och sen ska vi göra lite Premier League-podd också, för att det har spelats fotboll dessutom, och spelats fotboll precis hela tiden känns det som.
Du syftar inte på Betis och Osasuna från gårdagskvällen nu?
Ja, det spelades ju faktiskt fotboll även igår, men det är inte den kommer vi inte prata om i just den podden, det kommer vi inte göra.
Synd.
Men Sillypodden säger på återhörande fram i maj när vi är tillbaks igen. Ja, tack för oss.